Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
I dessa tider med oroligheter, krig och en värld som håller på att rasa, så är det verkligen extra intressant att få samtal med Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Sen han tillträdde för lite över ett år sedan, så har han verkligen haft det extremt hektiskt. Vi pratar om Sveriges säkerhet, potentiellt anfall från Ryssland, det amerikanska valet, Donald Trump, när Ulf besökte Zelensky och fick fly tåget de var på för att undvika att bli bombade. Också mötena med Joe Biden och massor av annat. Det här är statsministern Ulf Kristersson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, statsministern Ulf Kristersson.
Tack så mycket.
En stor ära att ha dig med.
Det är kul att vara med igen.
Igen. Mm. Fast det här är första gången som du är med som statsminister.
Ja, det är alldeles riktigt. Man gör många saker för första gången som statsminister, även om jag just nu gör lite färre saker för första gången. För det har ju gått ett helt år, så nu man börjar känna sig lite rutinerad nästan.
Mm, jag fattar. Men någonting som också är så väldigt speciellt, det är ju att 29 december så hade du ju din 60-årsdag. När jag läste att det var 29 december, jag bara, det här är så, alltså från att du skulle kunna har blivit ett riktigt A-barn om du var född i Q1, så blir du liksom det barnet som nästan känner en hatisk ilska till sina föräldrar att
man planerar så dåligt.
körkortet senast av alla.
Här ligger mycket i det.
Fick, var den som, nej men allting, ut på krogen senast. Mm. Så allt fick du senast. Plus allt. Att de andra kom i, jag vet inte, puberteten kanske tidigare. Allt.
Ja, jag har förlåt.
Vilken total, vilken vidrig start på livet.
Ja, jag har förlåtit dem. Men det ligger någonting i det du säger. Jag tyckte när jag var yngre att det här var... Om man dessutom inte är, ska vi säga, jättelång. Så man var liksom lite född sent på året och lite minst. Och så det var så här lite, liksom, hur tänkte ni nu? Min mamma sa att hon faktiskt försökte på den tiden säga att jag kunde börja skolan liksom med dem som var födda typ 3 dagar senare. Men det var på den tiden helt omöjligt. Det fick man absolut inte göra. Så att, men jag har kommit över den situationen.
Ja. Men och du hade i lördags så hade du ett 60-års partaj för 70-75 personer på...
Jag hade min helt
Sahlgrenska.
Ja, vi bor ju på Sagerska som det heter.
Sahlgrenska, inte det sjukhuset?
Ja, det där... Där hoppas jag att ingen hamnar där. Varit... Framförallt som det ligger i, inte ligger i Stockholm.
Oh, jäklar. Vad som händer? Ett FIFA-elev för statsminister Ulf Kristersson som har fyllt år. Men vi firar igen.
Fantastiskt. Wow, men herregud alltså. Det var imponerande måste jag säga. Fantastiskt. Ja, det här med att fylla år, det är, jag har inte gjort det så här många liksom, dagar i sträck som det har blivit den här gången. Det var inte riktigt meningen, men jättefint.
Hur många kalorier har du tryckt i dig sedan i lördags?
Ja, hyggligt många. Ja. Den här tål ju, jag vet inte om den syns, men den här kan man ju dela med några stycken. Eller så får man springa många mil efteråt.
Vaderna kommer få jobba mycket?
De får jobba mycket. Hörrni, tusen tack. Verkligen. Jag känner mig hyllad och gratulerad. Så möjligen ska jag inte ha den i knät, eller ska jag...
Nej, du ska sitta med den där hela.
Tack ska ni ha. En sån fantastisk.
Vill du smaka en bit eller ska vi slänga en till vargarna?
Jag smakar egentligen, jag tror mitt under vårt samtal tror jag inte det funkar så bra faktiskt. Sen smakar jag den väldigt gärna. Ja, vi... Om den inte är fake och gjord av plast.
Nej, jag har inte sett den, men det ska vara någon bra.
Det ser äkta ut tycker jag. Och så står det Uffe också, det är lite roligt. Det är ingen som kallar mig för Uffe, utom de som inte känner mig. Det är lite roligt det där.
Nej, jag tror faktiskt inte vi har beställt den som Uffe. Så jag tror att det är något som de har gjort på bageriet.
Ja.
Du kanske är väl bekant på kanelbullar.
Ja, det finns en risk.
Ja, men du, jag tänkte så här. Att du har ju haft 60 år hittills på jordelivet. Mm. Så jag tänkte att vi ska gå in på några saker där. Jag skulle vilja höra lite frågor om dina 60 år. Mm. Och då har vi faktiskt förberett en liten låda här till dig. Mm. Där du ska få dra en fråga och svara på den.
Okej.
Okay. Nu får du ta den.
Så. Valfritt kort. Så.
Ska jag läsa själv?
Nej, du kan läsa den högt. Ska du svara på.
Vilket år har varit bäst? När man har några att välja mellan så blir det ju svårt det där. Alltså, det finns inte ett år som har varit bäst, det finns det inte. Men det är klart att jag menar, som de flesta föräldrar, året när vi fick vårt första barn var ett fantastiskt, fantastiskt år, ska jag säga. Jag hade några år, jag trivdes extremt bra i hela gymnasietiden, tyckte jag var en fantastiskt rolig tid. Jag trivdes förbluffande bra i lumpen, det var ett jättebra år.
Plutonbefäl?
Plutonchef i Enköping, precis. Det här senaste året har ju varit otroligt spännande, ska jag säga.
Det måste vara så sjukt spännande. Vi ska in på det mer sen, men det här senaste året måste vara häftigt.
Så jag kan tyvärr inte ge ett år, men det finns som alla liv liksom, lite ups and downs förstås. Mm. Men många, många roliga år tycker jag.
Vi tar nästa. Mm.
Vilket år har varit tuffast? Ibland är det ju samma sak. Det här året har varit tufft. Det ska jag säga. Det har varit ett otroligt ansträngande, intensivt år. Tuffast i personlig mening.
Har du mått psykiskt dåligt det här året?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har mått bra hela tiden, ska jag säga. Men det är klart att det har varit otroligt mycket arbete. Jag försökte vara så ledig som man kan vara i mitt jobb här nu under jul- och nyårshelgen. Då insåg jag att jag hade liksom inte varit ledig egentligen sedan nyåret 21. Och det är klart att man behöver försöka koppla av ibland. Jag är ganska bra på mikropauser, men att få flera dagar i rad där man faktiskt inte i första hand var på hela tiden, det var viktigt.
Mm. Så att, men tuffaste året då, om du skulle fatta något år där du har mått som, du är ju en människa, du är inte bara politiker. Så att, vilket år har du mått sämst i?
Jag har inget sånt där år där jag har mått dåligt, ska jag säga. En mycket personlig sak. När jag och min hustru insåg att vi inte skulle få barn för egen maskin, så att säga. Insikten, den var ganska smärtsam. Det var ganska många år sedan nu, men det var smärtsam. Liksom. Jag hade omedelbart efter lumpen så blev jag inlagd på Akademiska sjukhuset i Uppsala för något de trodde var en trivial vagl ögat. Men det visade sig vara något helt annat. Så jag förlorade synen på ena ögat. Just. I princip helt och hållet. Och innan de redde ut vad det berodde på. Och sen många månaders behandling efteråt. Det var ett tufft år.
Du kunde inte se på ögat?
Förlorade all synskärpa. Helt och hållet. Oj. Så att, men något annat. Sen har liksom livet, som i alla familjer, har hänt mindre bra saker. Apropå psykisk hälsa, så vi hade en släkting som för 5 år sedan tog sitt liv. En ung man. Och det är klart att alla vi efteråt undrade, vad borde vi ha vetat? Mm. Vad borde vi ha förstått? Vad borde vi ha gjort? Det var en otroligt tuff tid. För honom mest förstås, men även för oss andra.
Ja, vi hoppar vidare till nästa.
Ett minne där du har varit väldigt stolt över dig själv och vad du har åstadkommit. Ja, för att ta två helt olika saker. Det är klart att för drygt ett år sedan vinna det här valet, det var en bedrift, tycker jag. Ett genuint lagarbete, men en bedrift. Jag var stolt över mig, men också stolt över medarbetare och lagkamrater. Något helt annat jag är stolt över, det var när jag tävlade ju i gymnastik när jag var ung. Det var inga enorma framgångar, men jag tyckte ändå varje gång vi hamnade på prispallen och kände att var och en hade gjort sitt bästa, men laget hade fungerat. Det gav mig en otrolig känsla av stolthet.
Mm. Ja, vi kör nästa.
Vi kör nästa. Du har många lappar här.
Ja, det var ett gäng lappar.
Ja. Vad vill du åstadkomma från 60 till 80? Ja.
Har du några tankar på det? För nu har du ju 60. Vad skulle du vilja när du sitter där? Nej, men, när du är 80 din elflygande bil. vad vill du tänka på att du gjorde från nu? Liksom?
Självklart att ha gjort skillnad. Att ha löst problem. Att ha återskapat lite framtidshopp i Sverige. Att Sverige är ett land som inte bara fungerar utan som... Ett land som har gått från att vara som liksom farligt och fattigt till att bli ett land som är framgångsrikt, rikt, tryggt. Att ha varit med på den resan och bidragit, det skulle jag både känna stolthet över. Och det är också det som jag verkligen tror vi kommer att göra. Sen är det för tidigt att säga det än. Jag har bara börjat den resan. Sen kanske man inte gör det i 20 år precis. Jag hade ju en företrädare med Tage Erlander. Han satt i 23 år. Jag tror inte man gör det längre som statsminister. Men man måste sitta rätt många år för att kunna förändra saker som tar tid att förändra.
Ja, vi har några kvar. Mm.
Ska vi ha alla, tycker du alltså?
Ja, vi kan köra två till då.
Två till. Hur ser du tillbaka på dina 60 år på jorden? Nu ska jag vara ärlig. Jag är bättre på att se framåt än se bakåt. Jag har inget emot det där, men när man är mitt inne i saker och ting så blir det alltid på vad är nästa projekt, nästa uppgift. Så jag får ibland försöka tvinga mig själv att också, okej, låt oss nu reflektera. Vad har man lärt sig av någonting?
Jag känner ändå att du måste ha gjort det nu, när du är inne i det. Kanske närmsta veckan, när allt har lagt sig lite. Men då måste du nog, för du antar att du får en del kanske fina tal, att du får en del personer som du träffar på tal, som gör att du måste någonstans landa i saker. Men det kanske kommer närmast.
En sak som du kanske inte upplevt det, men som du kommer uppleva, det är ju att när man själv har barn som är 20-årsåldern och så har man medarbetare som har mer eller mindre nyfödda barn, då slås man av det som alla slås av till slut. Oj, vad fort det gick. vad otroligt fort det gick. Du vet, ABBA-låten Slipping Through Your Fingers. Det går inte att fatta när barnen är små. Och sen en dag så är det bara där. Och då inser man att man tillhör dem som säger det som lät så löjligt för några år sedan. Det tycker jag verkligen. Alltså, att tre jättefina döttrar som har förgyllt vår tillvaro och som har det bra och gör helt olika saker. Det ser jag verkligen. Ja, det är tillbaka, men ja, det är ju nu också. Men, det är sådana saker mest. Sista frågan då.
Kör sista frågan.
Yes. Det var samma sak. Det roligaste året. Men jag är ju ganska mycket här och nu. Jag tycker det här senaste året, trots att det var jobbigt, svårt, tufft på en del sätt, men otroligt stimulerande.
Ja, men alltså, och jag skulle vilja att vi ägnar några minuter till det här senaste året. Mm. För att det blev ju så att du blev statsminister och ganska snabbt så åkte du iväg på grejer. Man såg dig runt Europa och träffade stora ledare. Och sen så, vid ett läge som jag reagerade mycket, det var när jag hörde att du var mitt i liksom hetluften i Ukraina och träffade Zelensky under ett extremt hemlighetsmakeri. Mm. Så har du tagit dig dit till stridszonen och sitter där med Zelensky. Mm. Skulle vi kunna börja med den grejen?
Mm. Nej, men det var en upplevelse, ska jag säga. Vi åkte ju dit, vi flög ner till Polen och så tar man tåg från polsk-ukrainska gränsen. Nattåget till Kiev under enorma säkerhetsarrangemang med egna livvakter och lokala livvakter och väldigt hysch-hysch. Och sen så kommer man fram och först då berättas det att man är på plats. Och sen träffar vi jättemycket folk på morgonen innan vi hade möte med Zelensky. Det skedde inget dramatiskt där på plats, men det är klart att bara vara där mitt i det här förfärliga kriget, det var starkt. Och sen hade jag ett par timmars möte med, först en timme på tumman hand, bara han och jag. Också otroligt intressant att medarbetare är väldigt bra, men ibland är det extra bra att få sitta och tala mellan fyra ögon. Ingen annan som lyssnar och hör. Vi talade engelska med varandra. Liksom. Det var väldigt starka intryck, tycker jag. Och sen ett bredare möte där vi gick igenom massa saker. Vad kan Sverige göra? Hur de ser på situationen på marken. Och så åkte vi hem senare samma kväll. Så jag var där ett dygn ungefär. Och då mitt i natten så väcktes jag av livvakten och sa att nu går det flyglarm och det går i vår riktning så vi vågar inte fortsätta. Tåget kommer att stanna. Vi ska ner under jord i Lviv-trakten. Så då tog vi ner där och var där en timme ungefär.
Då stannade ni tåget?
Ja, tåget stannade för att vi skulle kunna ta oss ur och ner och under jord.
Och hade de då, alltså, där tåget åker så hade de massa olika checkpoints? Där man
ja, kunde... alltså det var ju, de valde en stationsbyggnad där det fanns undergångar. Så det var inte ens ett riktigt skyddsrum utan det var, de misstänkte ändå att det fanns en risk att infrastruktur skulle vara extra mycket i farozonen.
Oj.
Och då är man ju, så det fanns ju också en liten risk att de skulle veta just någonting om oss. Det vill man ju ännu mindre.
Det finns ju underrättelsetjänster precis, i hela världen.
Precis, va? Så vi tog det säkra för det osäkra. Så vi var där en timme. Det var ganska många ukrainare också där. De såg inte det minsta, de hade gjort det där förut. Så vi var lite uppjagade, de var inte det minsta upphetsade. Och sen efter en timme så hade de bedömt att flyglarmet, att det gick i västlig riktning men att det inte var nära oss. Och då åkte vi vidare.
Vad sa din fru när du sa att du skulle åka dit?
Hon sa att det var självklart naturligtvis. Mm. Självklart, det är sånt. Men det är sånt man gör i mitt jobb. Jag var inte alls orolig för egen säkerhet. Tvärtom, vi tar ju säkerhetsåtgärder så man ska kunna göra sådana saker. Det är ju hela idén. Så
att... Ni bara åka ner i ett krig när man fortfarande inte, det skjuts missiler. Och ja. Det skjuts, alltså det är så här, man kan göra mycket säkerhet, men...
Nej. Krig,
krig
är verkligen krig, ja. Och... Man såg, nu var ju i Kiev, och Kiev är ju inte på långa vägar värst drabbat. Men man såg ju ändå hela tiden sandsäckar istället för glasrutor på källarfönstren till exempel. Jag var gästföreläste på Kiev School of Economics, deras handel ska man säga, otroligt spännande. Och när jag frågar dem, hur är det att plugga här? Så, jo, men nu är det ännu bättre, för nu har vi wifi i skyddsrummen. Så nu kan man springa rakt ner utan att ens avbryta lektionen. Alltså det är otroligt imponerande.
En annan värld alltså. Ja. Och sen när du träffade Zelensky, vad var ditt... Jag har ju sett, jag har ju följt det via medier. Ibland så ser jag, framförallt i början tyckte jag så här... Så en så här... Han är en sliten man där, alltså. Det är sömnlösa nätter och han har ett x antal som människor som vill liksom mörda honom och skjuta raketer på honom och allt möjligt. Så. Men vad var ditt intryck av honom? Var han samlad? Var han sliten? Var han, när han träffade, var han stressad? Var han, han måste prata med alla olika länder samtidigt för att få så mycket stöd så att hans folk överlever. Alltså,
Jag tycker nog att jag har träffat honom nu ganska många gånger. Jag tycker att det återkommande så förstår man ju att han är varierande utsövd och varierande pigg, så, som vi alla. Men han, för hans del är ju situationen mycket värre förstås på alla sätt. Jag tycker att han är väldigt beslutsam. Lite sammanbiten. Han är inte en man av small talk, vilket jag tycker är ganska befriande. Han är pang på rödbetan, liksom, så här. Liksom, man hälsar förstås och sen är det rätt in i samtalsämnet. Det är inte en massa artighetsfraser, utan han vet exakt vad han vill ha sagt. Han vet vad han vill be om, han vet vilka budskap han vill föra fram. Sen lyssnar han också, verkligen. Alltså. När vi satt på Harpsund här för några månader sedan, när han besökte oss i Sverige, då var det verkligen så här liksom, att han för fram sina budskap. Nu är det flyg vi behöver, ni har ett av världens bästa stridsflygplan. Jag beskrev vad vi är beredda att titta på, jag beskrev också vår situation, vad vi har, vad vi inte kan avvara, framförallt inte före NATO. Han fattar precis, och han, liksom, han är väldigt liksom, matter of fact, så här är det. Och glasklar i sina budskap. Jag tycker det är en otroligt befriande samtalston. Ibland träffar man ledare där man efteråt undrar, vänta, vad sa han egentligen? Det behöver man inte undra med Zelensky.
Vilka då?
Jag tänker inte hålla några diplomatiska kriser här.
Fattar. Nej, inget speciellt, bara den här. Nej, men ja, men otroligt spännande. Jag tänkte på, jo, det här du sa att du skulle avvara vapen. Och avvara saker. Inte det en ganska svår situation? För att på ett sätt så krigar ju Europa och Sverige med att skicka ner hjälp till Ukraina så att man slipper offra sina egna och att man hjälper dem och för kriget via Ukraina. På ett sätt skulle man kunna se det på. Men på ett annat sätt så börjar det komma till läge nu där man också inte kanske kan ge för mycket för att man måste ha säkerheten själv i Sverige.
Nej, men det...
Där måste ju vara ett himla pusslande.
Det är en avvägning hela tiden. Men när vi säger att de slåss inte bara för sin frihet utan också för oss, för vår, då menar vi det bokstavligt talat. Alltså det skulle få förödande konsekvenser om Ryssland lärde sig att det går att framgångsrikt anfalla ett annat land, en demokrati, och ta den. Alltså det sänder chockvågor genom hela vår kontinent. Och alla förstår att andra små demokratiska länder i Rysslands närhet ligger i den bemärkelsen i farozonen. På det sättet så slåss Ukraina för oss. Och om vi menar det, då måste vi också hjälpa dem att vinna det här kriget. Och det gör vi och många andra länder. En del länder konstaterar att vapnen gör ännu större nytta i Ukraina än i sitt eget land. Sverige är ännu, är vi precis vid gränsen, alltså att komma in i NATO. Vi pratar ju mycket snart är vi NATO-medlemmar. Och det är klart att innan vi är det så måste vi fullt ut kunna försvara vårt eget land utan att veta att andra länder försvarar oss också. Det kräver extra försiktighet av Sverige. Därför har vi tänkt igenom noga varje gång vi skickar CV-90, den här lilla bandvagnen som ser ut som en stridsvagn, när vi skickar Archer, de här stora artilleripjäserna, när vi skickar andra saker. Mycket noga, vad kan vi avvara utan att äventyra någonting i Sverige? Men det är en diskussion varje gång. Men Ukraina fattar bättre än de flesta länder den avvägningen också. Så att,
och stridsflyg, är det någonting vi ska avvara?
Ja, alltså vår exakta ståndpunkt just nu är att vi analyserar frågan noggrant. Vi utbildar, alltså testutbildar ukrainska piloter på JAS 39 Gripen så att det ska finnas handlingsutrymme. Och så har vi sagt att själva beslutet, det fattar vi efter att vi är medlemmar i NATO och tillsammans med andra länder som också bidrar med flyg, stridskrafter på olika sätt. Så vi vet att vi gör rätt sorts nytta. Och där har vi varit helt transparenta med våra ukrainska vänner om detta. Men att man, om man undrar om vapen har betydelse, alltså det fanns ju en tid när man började i Sverige så här, vapenindustri, det är inte hållbara investeringar och sånt där. Alltså vår försvarsmaterialindustri, den har varit extremt värdefull för att hjälpa Ukraina. Och jag träffar inte någon på stan längre som säger att Sverige inte borde ha ha Saab eller Bofors eller de andra. Tvärtom, att det är riktigt viktiga verksamheter.
Jag tänkte du ska få kolla på lite film och kommentera den.
Mm.
If you live in the West and don't have a bunker, what do you think about this? NATO has warned civilians to prepare for conflict and make sure to have equipment to survive the first 36 hours of what may come. According to the head of NATO Military Committee, Admiral Rob Bauer, it's not a given that we are in peace. And this is why NATO countries are preparing for a conflict with Russia and terror groups. The British government also confirmed that we are in a pre-war era. British Defence Minister Grant Shapps noted that the world could be engulfed by multiple wars involving Russia, China, North Korea, and Iran in the next 5 years. And the NATO has to increase its defence spending to at least 2% of national income. And just a week ago, Sweden's defence officials asked citizens to prepare for war and an end to 210 years of peace. Is this why billionaires are building bunkers? But for ordinary citizens who could barely afford a roof, let alone a bunker, what is their hope?
Mm.
Ja, det är ju en dramatisk beskrivning som jag tycker innehåller beståndsdelar som är helt sanna. Sen tycker jag den kanske beskriver situationen lite väl alarmistiskt. Det är inte så att vi står inför, det finns ingen som talar för att vi står inför ett omedelbart krigssituation här och nu. Men att det är en farligare värld av precis de här skälen som nämns. Med Ryssland, med en del av det som Kina gör, med auktoritära stater som flyttar fram sina positioner. Med många, det vi kallar för proxykonflikter, där länder alltså liksom slåss åt andra. Men också det vi kallar för liksom hybridkonflikter, där man gör helt andra saker. Slår ut stora nätverkssystem till exempel. Det har vi sett prov på i Sverige också.
Slog inte ut något precis nyligen?
Precis nyligen.
Vad var det för? Det var typ igår eller morse?
Ja, alltså det är en stor rysk...
Från ryskt?
Rysk attack, cyberattack. Och numera, det har vi också
är det lärt. Från staten? Är
ja, jag tänker inte gå in i detalj på detta. Dels har jag inte alla detaljer, men alltså att det är sånt som görs med fientliga syften, det tror man ska utgå från att det är. Ryssland ofta, men det är sånt som också andra stater, Säpo brukar peka både på Iran och på Kina som har den sortens kapaciteter. Och det är också, förr var krig och fred var lite digitalt. Det var liksom antingen... var det eller så var det inte. Nu görs det väldigt många saker som ligger mitt emellan, där man agerar på ett fientligt vis, fast kanske inte i första hand med militära vapen.
Men kan ett hybridkrig redan ha startat?
Det pågår i småskaligt hela tiden. Och sen så är det ingen riktigt som vet vilka konsekvenser det kan få. Slår man ut elförsörjning, slår man ut omfattande... Vi hade datakablar nu på Östersjöns botten som förstördes nyligen. Det är lite oklart fortfarande exakt varför de förstördes, om det var en olycka eller om det var avsiktligt. Men vårt samhälle idag är ju mycket mer sårbart för den sortens saker. Tänk dig bara stänga ner väldigt mycket datatrafik. Transaktioner, hela ekonomiska systemet, väldigt mycket energisystem bygger också på digital kommunikation.
Men när kommer du, när skulle du... För att det känns som att det är som från 1 till 100. Förut var det att man kom in på ett fält med sina kulsprutor och då var det krig. När är det krig idag? När kan man säga att Sverige är attackerat?
Ja, i bästa fall behöver vi aldrig säga det. Utan det vi kan säga... Jag menar,
men är det traditionella
krig eller? Finns ju bevisligen fortfarande. Det räcker att titta på Ukraina. Det är ju ett krig som till vissa delar ser ut som första världskriget. Man är nedgrävda i skyttevärn och kommer inte mer än några tiotals meter. Så att de krigen, och förfärliga, blodiga krig, finns verkligen fortfarande. Min poäng var bara att säga att stater som vill en annan stat illa har många fler redskap till sitt förfogande idag. Det finns skäl till att vi håller på att bygga upp det vi kallar för nationella cybersäkerhetscentret i Sverige också, med brittisk förebild, för att mycket bättre rusta oss inför all den skada som en fientlig statlig aktör eller terroraktör eller ett företag skulle kunna vålla. Den skada de skulle kunna vålla mot Sverige. Och då måste vi vara mycket mer förberedda. Det var det som Carl-Oskar Bolin, ministern i min regering för civilt försvar, verkligen ville understryka. Att det finns farliga saker. Låt oss förbereda oss för farliga saker så vi inte överraskas.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Allt lutar åt att Donald Trump blir president igen.
Ja, nu springer vi ändå händelserna i förväg. Mycket talar vi för att han blir republikanernas kandidat. Sen har vi ju ett val kvar också, det ska man inte glömma bort. Vi har ju två stora partier som kommer till slut ställas mot varandra i amerikanska valet. Så att vi får vänta till den 4 november för att veta vem
som blir. Du svarar lite som på ditt eget val. Och Moderaterna.
Men
ser inte du att mycket tyder på att han med stor sannolikhet kommer att bli president?
Det skulle jag absolut inte våga säga. Att antingen Donald Trump eller Joe Biden vinner valet, det har de mycket hög sannolikhet från båda dem. Mycket talar ju för att de två blir kandidaterna. Men som sagt, vem som vinner amerikanska valet, den som tror sig veta det tror jag lurar sig själv. Utan det tror jag är en helt öppen fråga. Sen är ju av naturliga skäl så att en regering lägger sig inte i en annan regerings eller annan stats demokratiska val. Utan vi har respekt för varandras demokratier.
Jag funderade lite på, det var så här att om Donald Trump, han har ju pratat om mycket, men han har ju också pratat ner NATO och sagt att NATO är dött. Och sagt att han ska gå ur NATO. Om det är så att Sverige nu, när som helst, kommer gå in i NATO. Och sen så kommer USA gå ur NATO. Som jag ser ändå som liksom de största musklerna i NATO. Vore inte det extremt förödande?
Jag tror att du spekulerar ganska långt i framtiden här. Det är klart att det vore väldigt negativt för NATO om något stort land som är med i NATO skulle välja att lämna. Så att, men jag tänker inte ens delta i sådana spekulationer överhuvudtaget. Utan jag tycker bara att om vi tittar vad som har hänt de senaste 2 åren kan man säga, så har ju det här förfärliga kriget är dåligt på alla sätt. Men det har bevisat 2 saker. 3 saker. Ukraina kan försvara sig själva. Det är imponerande. Det har bevisat att Europas länder kan hålla ihop istället för att gå helt skilda vägar. Otroligt viktigt. Det var inte självklart. Och det har bevisat att EU och USA kan hålla ihop i gemensam stöd till Ukraina. Det var inte heller självklart. Så jag tycker ändå att USA har hittills bevisat sin vilja och förmåga att bry sig om vad som händer på vår kontinent. Och jag brukar snarare, jag sa till Joe Biden när vi hade möte här för ett antal månader sedan, att det bevisar också för Europa att EU måste bry sig om amerikanska prioriteringar. Hur USA ser på Stilla havsregionen, på Asien, på Kina. Där måste vi förstå att deras engagemang för oss kräver också att vi är engagerade för deras bekymmer.
Jag är helt övertygad om att du och hela ditt team kollar på det här. Alltså vad är skillnaden om Biden vinner eller Trump vinner, för att det är en så pass viktig grej för hela världen. Men det låter som att du inte vill prata om, för det jag undrar över som bara så här, som säkert många undrar över, det är ju så här, vad blir skillnaden om Trump vinner kontra Biden vinner? Vad blir skillnaden för världen? Mm. Vad blir skillnaden för Sverige?
Nej, men det är inte, jag vill inte delta i spekulationer. Det är inte min uppgift. Och jag vill absolut inte heller ge intrycket av att Sverige som land, som regering, lägger sig i den amerikanska valet. För det gör vi inte. Lika lite som de lade sig i det svenska valet. Det är också viktigt. Vi kommer samarbeta bra med varje amerikanska administration. Det har vi gjort jämnt, kan man säga. Men det är klart att för svensk del är det viktigt. Det är mycket, mycket bättre för svensk och europeisk del att ha en administration som bryr sig om Europa, som gillar det transatlantiska, som vi säger, alltså transatlantiska samarbetet. Så långt är det alldeles uppenbart. Men jag tänker inte säga saker och ting som gör att vi lägger oss i den amerikanska valrörelsen.
Jag förstår, förstår. I alla fall ett spännande år. Hur var förresten, vi har pratat om Zelensky, hur var mötet med Biden?
Jo, men det var också, som man säger, spännande.
Var träffade du honom?
I Oval Office. I det mytomspunna ovala rummet.
Och det var första gången du var där?
Det var första gången jag var där, ja. Nej, men det är lite som, det är ungefär som det ser ut på film, kan man säga. Man kommer in där i ett rum och då hälsar man på honom och sen så kommer massa fotografer och då småler han och säger att ja, låt dem hålla på en stund här och sen kan vi prata på riktigt.
Och liksom, hur var det mötet då? Fick du för intryck och vad, hade ni någon timme ihop eller hur?
Ja, vi hade en ganska lång, mycket längre stund än vad som var uttalat från början. Så vi satt där ganska länge och sen hade vi medarbetare som kom in i rummet också och deltog i samtalet. Och så gick vi igenom ganska detaljerat var Sverige befinner sig i NATO-förberedelserna, vad som händer i Sverige i stort. Så det sägs inga överraskningar på sånt möte, det gör det inte. Men det var väldigt...
Bygga relationer.
Man bygger relationer, han var väldigt påläst, intresserad, humoristisk. Så att jag tyckte det var att... Förvisso ett mycket större möte för mig än för honom naturligtvis, men väldigt givande och gav verkligen, han bekräftade min känsla av att de på allvar bryr sig om Sverige, på allvar vill att Sverige ska med i NATO för att vi har med oss saker in i NATO som de tycker är viktigt.
Mm. Jag har fått en fråga också som jag måste ställa om NATO här som jag glömde bort, och det är en fråga som flera undrar över också, och det är att vad ska Sverige göra om vi inte av någon anledning nu lyckas bli medlemmar i NATO? Det är ju krafter som försöker bromsa oss på olika sätt. Annars hade vi ju redan varit där. Men om det är så nu är det jättebra. Men att vi inte blir det, vad blir strategin då?
Ja, men alltså, för det första, nu är tillbaka och spekulerar i saker. Min uppgift är att se till att vi når dit vi ska. Inte att spekulera i vad som skulle hända om vi inte gör det. Sen måste man alltid ha tänkt igenom situationen. Och då kan man väl säga att... Alltså, det vi gör just nu som förberedelse för NATO, det är det vi skulle göra under alla omständigheter. Gör ett försvarsavtal med USA, ett historiskt avtal där vi alltså knyter våra försvarsmakter mycket närmare varandra. Försvarsavtal, det som vi har med Finland, det som vi har också med Storbritannien och Nederländerna. Så vi har ganska mycket sådana internationella samarbeten som knyter ihop oss. Det skulle vi behövt göra under alla omständigheter. För varje dag vi inte är med i NATO så är de samarbetena extra viktiga. Men jag är 100% övertygad att vi kommer att gå med i NATO och vi kommer göra det mycket snart. Och det är det vi ska förbereda. Vi var i Finland för bara några veckor sedan, precis före jul. Då tog jag med mig delar av regeringen, alltså försvarsministern, utrikesministern, min nationella säkerhetsrådgivare, men också flera mycket ledande högofficerare, för att i detalj prata med våra finska vänner om deras erfarenheter av de här första månaderna. Och de gick verkligen alltså i 90-gritty igenom hur har det varit, vilka möten ska man in på, hur ska man bemanna olika NATO-staber, vad måste man ändra i sitt eget arbetssätt för att funka. Bara så, hur kan alla måste prata bra engelska, bara för att det är en helt fundamental sak. Och som den finska statsministern sa till mig då, it's a big difference between following NATO and being NATO. Det är bara så här... Och precis där kommer vi snart också. Så det är en stor förändring som vi ska göra med all den kraft som Sverige kan göra när vi verkligen tar oss samman och är, när vi är som vi är bäst.
Jag har haft möte med Biden senaste året och möte med Zelensky också. Är det något annat möte som har varit så här väldigt liksom stort för dig i din statsministerroll?
Ja, och det är inte ett möte. Det har varit en serie möten med Ursula von der Leyen som är EU-kommissionens ordförande. Vi var ju ordförande land i EU här första halvåret. Alltså för exakt ett år sedan så tillträdde jag så att säga som ordförande i Europeiska rådet. Och då hade jag ju, dels hade jag ju söndagssamtal med henne varje söndag kväll. Och så hade vi väldigt många personliga möten. Och det var också väldigt givande och imponerande kvinna. Hon leder EU-kommissionen på ett väldigt imponerande sätt. har väldigt lätt att förstå skandinaviska perspektiv på saker och ting. Så att, hon var ju i Sverige här bara häromdagen igen och hälsade på oss. Så att jag har väldigt många och goda intryck av henne.
Mm. Är det något möte som du skulle vilja göra som du inte har gjort den?
Ja, det är visst, säkert. Jag menar,
skulle vi träffa Kinas?
Ja, inte just nu har vi inga speciella bilaterala som man säger. Utan jag tror att i många länder är det bättre att vi träffas via EU. Därför att det är ofta ett litet land som Sverige har ganska lite muskler mot ett stort land som Kina. Medan EU, när vi kan enas i EU om gemensam politik, om handel till exempel. Eller kräva saker när det gäller mänskliga rättigheter. Då har det mycket större impact. Så finns det andra länder i så fall som jag tror vi har fler bilaterala. Alltså Japan, Sydkorea, Singapore och sådana länder. Problemet i mitt jobb är att världen är stor och avstånden är fortfarande ganska långa. Så det tar väldigt mycket tid. Så jag försöker ändå. Man måste ägna sig ganska mycket åt vad som händer i världen. Men mitt huvudansvar det är Sverige och att lösa svenska problem. Sen behöver man ibland vara i världen för att lösa svenska problem. Men man ska inte glömma bort vad man bär huvudansvar för.
Då hoppar vi in på lite lyssnarfrågor här. Mm. Då kör vi första frågan som handlar om skolan.
Hej Ulf, jag har en fråga till dig. Hur kan skolbarnens betyg gå neråt för varje år och lösningen blir att ge strängare krav på närvaro, längre skoldagar och tidigare skolstart? Medan vi vuxna uppmanas att jobba flexibelt, röra oss mer, få veta att det är okej att vara socialt överväldigad och att samhället går mot att jobba 4 dagar istället för 5. Borde man inte istället titta på en liknande lösning för våra barn?
Ja, jag tror att det är en del skillnad på barn och vuxna. Jag har inget emot väldigt mycket flexibilitet. Och en del jobb tillåter det. Det lärde vi oss under pandemin. Andra jobb tillåter ganska lite av det. Fråga en akut sjuksköterska. Hon kan jobba hemifrån. Det kan hon verkligen inte göra. Utan vi ska vara tacksamma till människor som verkligen också är fysiskt på plats. Jag tror att skolbarn behöver ganska mycket ordning och reda. Jag tror vi har lärt oss de senaste decennierna att det här med hög ljudvolym, att man tillåts störa varandra, att det är lite låga förväntningar, att det är dåligt för ganska många skolbarn. Så jag tror att det är en av huvudorsakerna till att vi har kunskapstapp. Nu var det fler länder än vi som tappade senast och pandemin har säkert viss betydelse. Men vi har en del svenska problem i skolan som vi måste lösa. Och att det är för lite läsning, för lite matematik, för lite ordning och reda. Det tror jag i varje fall är 3 grundorsaker.
Ta nästa fråga. Mm.
Hej. Jag har en fundering kring det här med barnbidrag. Är det rimligt att vi har så höga barnbidrag i Sverige? Jag tänker ur flertalet perspektiv. Skulle jag vilja att det nästan tas bort? Hur tänker ni kring det? Tack.
Jag tänker 2 saker. Alltså barnbidraget som idé är jag för, det vill säga att hjälpa. Det är alla vi som har barn och haft barn, vi vet att det är rätt stor ekonomisk skillnad mellan att ha ansvar för barn och inte ha det. Så att över livet så att säga, hjälpa dem som har barn, det är i grund och botten bra. Och det är också ett bidrag som vi som är ekonomer har inga marginaleffekter. Det vill säga det är lika för alla och det påverkas inte av din inkomst. Vilket gör att det inte är så att om du får ett bidrag så jobbar du mindre och sådär. Utan det är liksom, det till skillnad från till bostadsbidrag och sådana saker. Det är bra. Däremot var det ju aldrig tänkt att vi skulle ha flerbarnstillägg som gör, eller flerbarnstillägg som gör att om man har många barn, 6-7 barn, så får man så väldigt höga bidrag. Att det kan konkurrera med en lön från arbete.
Jag har inte stenkoll på det där, men vad är barnbidrag? 1100-1200 kronor per barn? Eller?
Ja, nu får jag inte barnbidrag längre. Så att, men precis, det ligger
men,
där.
Men kan det bli, hur mycket extra går det upp? För säger man har 7 barn då?
Ja, då går det upp rejält. Jag kan inte siffrorna i huvudet, men det går upp ordentligt.
Så typ
det,
dubbelt eller?
Ja, vi har alltså det växer exponentiellt för varje barn.
Som en aktiekurs liksom.
Och det där var ju aldrig tanken. Och det är klart, det har ju blivit ett integrationsproblem, inte minst om man kommer från länder, kvinnor som kommer från länder där man kanske inte heller har en tradition av att kvinnor jobbar som man gör i vårt land. Då var aldrig meningen att barnbidrag och flerbarnstillägg skulle vara istället för att ha en egen självständig inkomst och komma ut på arbetsmarknaden, lära sig svenska och så.
Så är det en del i Sverige nu, eller?
Det problemet finns absolut idag i Sverige. Så vi tittar på den frågan. Och jag tror absolut att det här måste man förändra. För att annars kommer vi ha inte minst invandrade kvinnor som aldrig kommer ut på arbetsmarknaden. Som förblir i hemmet. Isolerade, beroende av i bästa fall en man som har en inkomst. Det var inte meningen.
Fattar. Nästa fråga. Mm.
Hej, jag som medborgare i Sverige är lite orolig, minst sagt, och funderar hur ni löpande säkerställer vilka som kommer in över våra gränser och hur vi hanterar de som olagligt redan är i Sverige. Hur tar ni action på det så att vi kan känna oss trygga i vårt egna land? Tack.
Tack, jättestor och viktig fråga, och det är ju en av de frågor där vi nu lägger om kursen helt. Det vill säga tuffare krav för att komma till Sverige. Just nu minskar vi invandringen till Sverige rejält medan den ökar till många andra europeiska
länder. Ska ni följa Socialdemokraternas linjer de alltid haft nu? Att de har en stram invandringspolitik?
Ja, det är ju snarare tvärtom. Vi lägger om den linjen nu, så vi skapar en stramare. Det är ju alldeles uppenbart att Socialdemokraterna jobbade med Miljöpartiet. Så det är klart att det inte blev en stram invandringspolitik. Det var ju hela idén för den regeringen. Så att nu lägger vi om den politiken rejält och har redan sett resultat. Men vi skärper också kraven för anhöriginvandring. Vi skärper kraven för de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Över hela linjen så skärper vi kraven. Men också kontrollerna över att de som har kommit till Sverige och som får avslag, att de verkligen lämnar landet. Vi har väldigt många människor idag i Sverige som har sökt asyl, och det får man göra, som får avslag men som låter bli att lämna landet. Det här är farligt på riktigt, för bland de som inte lämnar landet finns det också människor som är beredda att använda våld. Det var ingen slump att den person som dödade två svenskar i Bryssel hade varit både i Sverige olagligt och sen i Belgien olagligt innan det förfärliga hände.
Hur många människor är olagligt i Sverige just nu?
Det är ingen som vet exakt, men uppskattningen är att åtminstone 50 000 personer befinner sig här i det vi kallar för skuggsamhället. Alltså har bara dröjt sig kvar, lever här illegalt. Ofta blir de både utsatta för brott själva och inte sällan begår brott för att kunna få inkomst. Det här är farligt, och det tänker vi se till att så ska det inte vara, helt enkelt.
Det känns som att enda sättet att hitta det är dörrknackningsprincip.
Jo, men vi håller på med folkräkning just nu i Sverige. Exakt vilka människor befinner sig i Sverige och att de befinner sig här legalt. Och att om man inte är här legalt, då ska man lämna landet. En del länder vägrar att ta emot sina egna medborgare. Då jobbar vi nu med dem ganska tufft. Antingen med avtal, men också ganska i den hårda vägen. Och säga att vi kommer vidta åtgärder mot er om ni inte tar emot era egna medborgare som inte har rätt att stanna i Sverige. Så det här är ingen enkel sak, men vi måste vidta ordentliga åtgärder. För vi kan inte ha människor som lever här olagligt och som tvingas begå brott för att klara sig här, helt enkelt.
Köpa fängelseplatser utanför Sverige?
Ja, det är en delvis annan sak, för det handlar ju om människor som har begått brott i Sverige och som ska vara i fängelse. Många av de som sitter i svenska fängelse är utländska medborgare och borde snarare avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer istället för att göra det i Sverige. Det är en ganska hög andel faktiskt.
Hur många procent är utländska medborgare?
Ja, jag har siffror på 20-25%. Det har jag inte i huvudet. Det får jag nästan kontrollera att den siffran stämmer. Men det är en ganska hög andel.
Men fängelser utomlands, är det någonting som man seriöst kollar på?
Ja, men vi tittar på alla möjligheter nu. För att det är alldeles uppenbart att vi behöver fler lösningar. Nu skärper vi det som en straff för väldigt, väldigt många brott i Sverige. Inte minst de som begår allvarliga våldsbrott, sexualbrott. Och då blir det fullt i svenska fängelser. Så att vi kommer att göra ganska stora förändringar. Men den frågan som hon är på, den är riktigt, riktigt viktig. För att det finns idag en romantiserad syn på det här papperslös, som man säger. Att man liksom lever här, man håller sig gömd i några år så man sen kan söka asyl en gång till. Det är ett riktigt dåligt. De barnen får också väldigt illa. Så jag är väldigt mån om att får man ett ja, då ska man snabbt in i svenska samhället, lära sig svenska språket, börja arbeta, försörja sig själv. Helst bli svensk medborgare så småningom. Men får man ett nej, då ska man lämna landet. Annars blir det ingen skillnad på ja och nej. Och det är väldigt dåligt.
Ta nästa fråga. Mm.
Hej, hur ska jag kunna fortsätta som judinna att leva trygg här i Sverige? Idag är jag rädd och jag är orolig för mina barn och deras framtid. Har vi någon framtid i Sverige?
Och svaret är ja. Det har ni och det måste vi och ni ha. Och det är min extremt bestämda åsikt och vårt agerande att så måste det bli också. Men jag är också bekymrad. Efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober så har vi sett en våg av antisemitism i Sverige. Men också i Frankrike, Tyskland, Belgien, många andra länder. Och det här är helt förfärligt. Och snart går vi in mot den 27 januari som är förintelsens minnesdag. Och då kommer jag prata väldigt mycket om just detta. Man kan tycka olika om konflikten i Mellanöstern. Det är helt legitimt i en demokrati. Men det är inte legitimt att uttrycka sig hatiskt och hotfullt mot judar i Sverige. Det är helt enkelt bara oacceptabelt. Och det kommer vi göra allt för att stoppa. Vi skärper bevakningen. Vi gör många olika saker för att visa för den judiska gruppen i Sverige att judiskt liv i Sverige är här för att stanna. Och vi kommer ta i med mycket hårda tag mot dem som försöker förstöra det.
Och det här måste, när jag satt och läste alla nyheter och kollade på allting så tänkte jag på det. Och tänkte jag så här, shit vilket jävla, alltså vad tufft läge just nu med Israel och Palestina-konflikten. Mm. För att du fick ju så otroligt mycket skit.
Mm.
Och folkmord och allt möjligt.
Mm.
Och sattes ju verkligen som någon typ av ikon för hatet under en viss tid.
Mm. Det säger ju mycket tycker jag. Dels säger det någonting om vår väldigt polariserade tid där människor bara står och vrålar rakt ut. Tar sig in på möten som vi arrangerar och bara så skriker rakt ut. Liksom. Och jag sa bara, så där gör vi inte i Sverige. Man får tycka olika, men man talar en i taget. Man talar inte i mun på varandra. Man skriker inte rakt ut. Utan då får man ha egna möten i så fall. Och jag var rätt tydlig på det mötet kan man säga. Det andra som stör mig mycket mer än att jag fick ett otrevligt möte, det var ju att det är en sån hotfullhet mot judar i Sverige. Som jag sa, man får tycka olika om konflikten i Mellanöstern. Och ytterst får man rösta om vad Sverige ska tycka om den saken. Men att uttrycka sig på det sättet, vifta med flaggor för terrororganisationer, i princip skrika att judar ska utrotas från Mellanöstern. Alltså, det är inte lagligt, det är hotfullt och det är... Så gör man inte. Och jag tänker vara benhård i den frågan. Så att de sedan inte gillar det kan jag leva med. Men jag tycker att det är... För mig är det otroligt viktigt att den judiska gruppen i Sverige... De är medborgare precis som alla andra människor. De tycker också olika om konflikten i Mellanöstern. Och det är helt legitimt. Men de får aldrig utsättas för det som de utsätts för nu i Sverige och i ganska många andra länder.
Hur var det för dig då att springa in i den här otroliga väggen med först Koran-incidenterna som egentligen inte ens någon från Sverige som brände. Mm. Och där fick du vara facet för det. Och man eldar upp bilder på dig, på svenska flaggan. Mm. Otroligt mycket kommentarer och hot och allt möjligt.
Mm.
Och sen så kommer den här Gaza-Palestina och du är liksom frontline.
Ja, nej, men det ingår ju jobbet så att säga.
Jo, fast någonstans så är det ju också... Som en människa.
Mm. Mig är det inte synd om. Däremot så tycker jag det visar någonting om ett antal liksom, systemfel i vårt samhälle just nu. Att man kan ta sig till Sverige bara för att missbruka den svenska yttrandefriheten. För att uttrycka sig föraktfullt mot andra länder. För att skapa problem med den svenska NATO-ansökan. Jag förstår att det är lagligt. Jag säger som president Biden sa. Lawful but awful. Det är dåligt för Sverige. Det är dåligt för svenska företag utomlands. Det ökar risken för terrorangrepp i Sverige. Det ökade risken för precis det som hände i Bryssel där två svenskar dödades och en skadades. Bara för att de var svenskar. Gör helt inte otroligt. Så helt enkelt.
Helt
så att, och sen de här människorna som kommer hit och viftar med Hamas-flaggor. Jag tycker vi måste vara rädda om den svenska demokratin. Rädda över vårt samtalsklimat. Vi har nu i 100 år lyckats ha en fredlig demokrati där man diskuterar, resonerar, ytterst röstar om lösningar. Och sen respekterar man de som vann omröstningen. Vi ska inte ha gatans parlament i Sverige. Kan man inte respektera det, då har man inte i Sverige att göra helt enkelt.
Ta nästa fråga.
Hej, mitt namn är Åsa Engman. Jag bor i Mölltorp, Karlsborg. Jag tycker att det är viktigt att man får ta konsekvenserna av sitt handlande och sina beslut. Därför är min fråga, Ulf Kristersson. När får SD ministerroller, ministerplatser? Ha det bäst, Ulf. Och lycka till med allt. Du hälsar din underbara hustru.
Jag ska hälsa min underbara hustru. Jag var ju i väldigt fina Karlsborg här för några månader sedan och hälsade på de svenska specialförbanden som ju huserar där och de som var nere för att hjälpa undsätta svenskar som hade fastnat i inbördeskrigets Sudan. Det var en stor upplevelse apropå möten man får ha som statsminister med soldater som åkte ner och beredda att äventyra sin egen säkerhet för att hjälpa svenskar som vi hade skickat ner till Sudan på olika sätt. Det var mycket imponerande. Mm. Då ser man vad skickliga soldater kan göra. Ja, men alltså, vi bildade precis den regering som jag sa före valet att jag ville bilda. Jag är beredd att samarbeta med alla för att lösa problem. Att jag vill bilda en borgerlig regering med borgerliga partier. Och det enades vi om. Så att jag tycker jag gjorde precis det efter valet som jag sa före valet att jag ville göra. Sen har jag all respekt för att alla partier vill helst sitta i regering. Helst bilda sin egen regering och få egen majoritet. Så ser det inte ut längre. Utan man måste kunna förhandla och ge och ta. Och de partier som inte kan diskutera med alla och förhandla med alla för att skapa enighet om att lösa konkreta problem, de får ingenting gjort i svensk politik längre. Och det är ju, tycker jag då, Socialdemokraternas stora problem, att de liksom, istället för att liksom lösa praktiska problem och prata med alla partier, så målar de in sig ett hörn som är dåligt för Sverige.
Kan det vara så att SD får ministerposter till nästa val?
Nej, jag tänker inte ens fundera på nästa val. Vi är nu ett år in i den här mandatperioden och vi gör nu precis den historiska omläggningen, det paradigmskifte som vi sa, mot kriminaliteten, för att minska invandringen, energipolitiken och många andra saker, ta oss in i NATO och allt detta. Jag vill ha så bred uppslutning som möjligt och NATO-frågan är ett bra exempel där 6 av 8 partier till slut, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, kunde enas bakom den linje som vi hade haft i många år. Och jag är glad över det. Och ju fler som kan enas, desto bättre blir det.
Kör vi en fråga till.
Hej. Jag undrar hur ni i sittande position kan acceptera att public service i Sverige är så otroligt vänsterinriktat och rött. Det känns inte oberoende och bra för mig som medborgare. Tack.
Ja, jag vet inte, jag är inte expert på detta, men det görs ju ständigt och jämnt olika så här undersökningar. Och jag tror nog att de flesta kommer fram till att det finns ingen sån tydlig vänstervridning, ingen högervridning heller för den delen, utan att public service försöker göra sitt jobb med den uppgift de har. Så för mig är det rätt viktigt att inte lägga mig i deras arbete. Public service, de får granska politiken. Och sen finns det lagstyrda regler för hur public service ska utformas med allsidighetskrav och sådana saker. Jag tycker att de är allt väsentligt lever upp till det, men det är inte min uppgift att recensera public service.
Vi kör sista lyssnarfrågan.
Hej Ulf, om du fick ändra på någonting som varken regering eller riksdag fick säga nej till, vad skulle du då ändra på?
Ja, men nu har jag har ju bildat en regering som har majoritet i Sveriges riksdag, så just nu, och det är ju det unika nu, för första gången på 10 år så har vi en regering som har stöd i riksdagen på riktigt, så vi kan ju i princip genomföra det vi vill och det vi kan enas om. Så det tycker jag är, hade du frågat mig för några år sedan hade jag sagt NATO. Hade du frågat mig för 2 år sedan när det inte fanns stöd i Sveriges riksdag, men jag redan då tyckte att NATO är avgörande för svensk långsiktig säkerhet, då hade jag sagt, tänk om jag fick liksom all makt för en dag, då hade jag tagit Sverige in i NATO. Men nu har vi ju bred majoritet för detta, så att det är bra att man ska ha riksdagens stöd, för man ska inte ha, vi har för många små diktatorer runt om i världen, man ska ha demokratiskt stöd i det man gör.
Nu ska vi hoppa in på programpunkten. Mm. Vi ska testa lite grann dina ordkunskaper av kriminellt slang.
Hoppsan, ja. Jag hoppas att jag inte är allt för bra på det. Ja.
Ja. Vi börjar med första. Vad betyder katt? En katt?
Ingen aning. Vad en katt är vet jag. Ja. Och det finns ju även en drog som har ett snarligt uttal. Men...
Katt, det betyder att man är snygg. Du får rätta mig nu lite, Erik, du som är mest kriminell här inne.
Snygg tjej.
Snygg tjej.
En snygg tjej, jaha.
Han är en katt.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag skulle inte säga så, men ja.
Nej.
Ja.
Nästa är kanin. Vad är en kanin?
Får jag gissa så är det någonting mer nedvärderande kanske. Ingen aning.
Nej, det är 1 miljon, va? 1 miljon.
Ah, det är en summa i pengar.
En kanin är 1 miljon.
I kontanter då får man misstänka, va?
Ja, det är nog inte Swish i alla fall.
Nej, jag tror inte det. Precis.
Nästa, den här sätter du nu. Ja, Aina.
Polis.
Nästa. Jag tycker det är fantastiska ändå namn man kreerar som slang. Kalle Anka.
Nej, ingen aning.
Kalashnikov.
Oh, så förfärligt. Ja. Så förfärligt.
Ja, vi tar nästa. Brä.
Ingen aning där heller.
Bror.
Bror. Ja, just det. Ja, just det. Det är det här sunkiga matchtilltalet mellan man. Liksom man ska, det låter som en dålig film allihop, tycker jag. Ja,
ja nu. Ja. Amjuk.
Ingen aning. Ingen.
Det är kvinnans könsorgan. Ja. Gitty.
Ingen aning heller.
Man är hög.
Man är hög.
Man kan ha hög på livet, kanske till och med. Ja. Japa. Det betyder att man har en sexuell relation med en annan human person.
Aha, jag förstår. Ja.
Den här är sjuk faktiskt. Den här är sjuk.
Kampa.
Kampa.
Ja, nej. Ja. Min fantasi räcker inte. Ja.
Den här är sjuk. Alltså, det är ett slang för att befinna sig utanför en målsägandes bostad i syfte att mörda den.
Ja.
Det är trevligt. Ja, det fanns lite olika. Det är ett gäng kvar. Vi kan ta en sista bara. Får se. Ja, men den här var lite konstig. Bärslik.
Nix.
Bärslik. Ja, det är 5 gram.
Det är 5 gram.
5 gram.
Ja, det gläder mig att inte heller du verkar kunna, eftersom du måste ha en fusklapp hela tiden. Så det är bra det. Men det säger någonting om hela den här sunkiga kulturen som har brett ut sig kring gängkriminaliteten. När man drar sig in, där unga grabbar drar sig in i en sån här, liksom sån här filmisk värld där liv inte betyder någonting, där man... talar om kvinnor på ett förfärligt sätt. Och liksom,
det är vidrigt alltså.
Det är vidrigt, skulle jag säga.
Vidrigt. Och det är så här, det är en helt... alltså jag hade ett sånt sjukt möte. Jag var på Sats, tränade för några månader sedan. Mm. Så kom det in 2 stycken där och jag märkte så här, okej, de här killarna, det är liksom inte... Mm. De var sociala, charmiga sociala. Så att då bara kom någon... Han frågade vad jag gjorde. Jag sa, tror jag bara, så nej, men jag jobbar med att spela in podd typ, så här. Du kan ha med mig, så här. Och sen, han kanske var 30-35, och då så, och han har aldrig träffat mig, och då sa han så här, så frågade hans polare, men vad ska du ikväll? Jag ska hem till en brud och knulla henne liksom, så här. Och sen hade han hade så otrolig dålig kvinnosyn. Och så här, det var helt sjukt.
Nej, men jag
alltså, det var så här, jag har aldrig träffat honom, och han bara, jag har så mycket brudar och de kommer hit och de bara sätter hem dem en och en och så här. Och det här var ju alltså några år yngre än mig. Men det var så här helt sjukt att bara dra det framför personer som man aldrig har träffat och ha mig med samtalsämnet i det här liksom.
Ja, men jag brukar tänka på när vi jobbar med saker som liksom mäns våld mot kvinnor, med jämställdhet, att den här riktigt sunkiga machokulturen, att den tillåts spridas på det här sättet, det hör inte hemma här helt enkelt. Alltså, det är inte så jämställdhet ska funka i vårt land. Det är inte så man ska se på varandra. Och där har vi ju otroligt viktig uppgift, både som samhälle men också som, tycker jag, som föräldrar och liksom som, att visa civilkurage, säga ifrån när människor säger vidrigheter helt enkelt. Där tror jag vi ibland är lite för bekväma i Sverige, att man inte vill säga ifrån riktigt faktiskt. Apropå det med gymmet, vi pratade ju invandringspolitiken för en stund sedan. Ta det här exemplet nu med han som sköt ihjäl en kille på ett gym i Stockholm för 2 år sedan. Va? Ja, jag kan kolla exakt vilket datum det var. En ung person som under pågående undersökning av alltså brottsmisstänkt tillåts bli svensk medborgare. Alltså hur är det ens möjligt att vi låter en person som är misstänkt för ett riktigt, riktigt allvarligt brott och som inte är svensk medborgare bli svensk medborgare under tiden så att vi sen aldrig kan utvisa en sån person?
Det är helt otroligt.
Och det är ett exempel på lagar som vi nu håller på att ändra. Just för att vi har haft en alldeles för slapp syn på medborgarskapet, för slapp syn på de som begår allvarliga brott och en för slapp syn på hela gängkriminaliteten har ju vuxit under 10 års tid här i Sverige.
Det här är några snabbfrågor. Mm. Det här är en liten rolig grej. Mm. Och det är så alltså att du ska svara fel svar på alla frågor.
Åh, herregud.
Du får svara var du vill med fel.
Ja, ja.
Är du med? Vad heter du?
Per.
Vem är Sveriges statsminister?
Gunnar Strömmer.
Var kommer du ifrån?
Gotland.
Vem är den snällaste partiledaren i riksdagen?
Nej. Det där blir fel hur vi än svarar.
Okej, nästa. Vad jobbar du med?
Professionell basketspelare.
Vilken är din hobby?
Frimärkssamling.
Vad är ditt bästa relationstips, Per?
Använd de där orden som du just beskrev om i ditt slanglexikon.
Vad klarar du dig inte utan?
Man måste liksom tänka tvärtom hela tiden. Allmän lögn och dumhet.
Vad är ditt favorithusdjur?
En vandrande pinne.
Stort tack att du gästade Framgångspodden, statsminister Ulf Kristersson. Och jag önskar dig all lycka till framöver med allting och alla dina spännande möten som du också har.
Tusen tack. Tack.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.